Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nu är vi igång.
Varmt välkomna till avsnitt 65 av Sköterskepodden. Och idag är det jag som presenterar och jag kan räkna. Mm. Så 65 blev det.
Ja, jag fick en chans och jag... Vad säger man?
Du sabbade det.
I blew it.
You blew it. Och ja. kan du inte säga vad du precis sa? Att du skulle ta i den stora spaken.
Nej, men. Nej, men gud. Ratta på den stora sparken.
Alltså, efter en hel dag på jobbet med noll humor just idag, så känner jag att jag så här, du vet, när man så här skrattar åt allting, trött skrattar.
Ja, det är lite den
gud, tiden. Det är som en så här manet. Hallå, är det någon hemma i ditt huvud eller?
Nej, men det är lite trögt idag faktiskt.
Jaha,
men jag kommer snart igång. Det är alltid så här lite för mig i början. När jag börjar podda så är min hjärna någon annanstans. Men sen brukar jag, jag hör det själv när jag klipper, att man bara så här.
Där vaknar hon till.
Ja, alltså efter typ en kvart, då brukar jag så här. Då har min hjärna vaknat.
Ska vi bara i fortsättningen göra så då, att jag har en monolog med mig själv?
Så kommer jag efter
en kvart.
Ja.
Ja, är det min tur nu då?
Ja, nu är det din tur. Jag vill höra din veckans highlight.
Min veckans highlight var då i fredags när jag sitter som koordinator och vår älskade överläkare Fredrik ska försöka köra ett pizzatrick på mig. Så han ringer till min telefon och till avdelning 97 telefon och försöker koppla ihop oss och säger något så här: kommer en ny patient, för att vi ska bli arga på varandra.
Nej, för... men så Hassan.
Hassan,
du har kommit till pizzeria Sorba.
Men
Hawaii.
Han lyckades inte riktigt. Men det var alltså, jag skrattade så jag grinade. Det kanske inte det låter för er som känner, alltså man måste nästan komma och uppleva Fredrik. För annars så fattar man liksom inte hur kul det är. Men du vet, och det här var också kanske 20:e gången på raken som han ringde mig istället för att göra något vettigt av dagen.
Han
är alltså en sån där läkare som man måste be gå därifrån för att man inte får något gjort själv.
Ja, men han är ju fan.
Men han är en alltså guldklimp i tillvaron alltså. Ja. En riktig, ja. Nej, men så det var min highlight. Och den var ju inte så seriös. Saknar du landstinget eller?
Nej.
Nej,
det gör jag inte.
Men Fredrik saknar
väl? Jag saknar Fredrik, jag saknar dig och Samra och Linn och alltså alla personer saknar mig, men jag kan inte säga att jag saknar landstinget som organisation.
Nej, jag fattar. Jag fattar.
Kunna spö.
Okej. Men jag tycker faktiskt att vi ska göra det här till ett stående inslag varje vecka. Veckans highlight.
Mm.
Så att vi får en liten man behöver inte bara säga en grej, men bara så att man får en liten insikt i vad hände i ditt liv.
Mm.
Och vad hände i mitt liv.
Ja, ja, det kan vara.
Ja,
bra. Det är bra.
Okej, och så här, innan vi kommer in, jag funderade på en grej idag.
Mm.
Och jag tänkte fråga dig vilken, så här, jag satt och funderade på hur man bemöter olika saker. Så här, vilken känsla eller vilken typ av patient tycker du är svårast att ta hand om? En patient som är arg, som är ledsen, En som inte förstår. En som är gränslös. Eller en som är så här, du vet, väl, det finns ju sådana som är så här forcerade, så här skämtsamma, skämtar om allt. Som man bara säger, ja, det var inte kul riktigt.
Mm. Jag tycker nog ingen av dem där är min svåraste. Jag har nog svårt med...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Folk med ångest, eller så oro och ångest.
Oro och ångest.
Så här, som är liksom är det? Den är man på ett sjukhus så är den ju sällan helt obefogad.
Nej,
liksom,
men egentligen.
Man är ju ändå där av en anledning. Men så här, jag vet inte, folk som är väldigt oroliga, det har jag svårt och
som har mycket ångest eller som bara är så här oroligt lagda.
Kanske oroligt lagda. Jag har nog lättare att hantera typ så här panikattacker och sånt.
Mm.
Men det beror ju också lite på patienten, om patienten är medveten om att det är liksom en panikattack.
Ja.
Eller panikattack, säger man ens så på fint språk.
Panikångest.
Panikångest.
Ja. Attack.
Attack. Då tycker jag att det kan vara okej.
Ja.
Då kan man bara säga, ja, men du vet, man får vara där, man behöver inte göra någonting. Man kan ju inte så här lösa speciellt mycket. Man kan ju bara så här vara där och försöka uppmana någon att andas typ. Och det brukar hjälpa. Sen går det ju nästan alltid över. Men däremot, om de inte vet att det är ångest, ska jag tycka att det är jobbigt.
När de, ja, men typ när de kommer till akuten för sådana patienter, alltså den typen av patienter får ju vi ganska ofta. För att man förväxlar ofta alltså symptomen.
Mm. Mm.
De blir så starka när man har ångest att man tror att det kanske är en hjärtinfarkt. Ja. Eller vad det nu kan vara. Ja.
Nej, men det, jag vet inte varför jag har så svårt att bemöta det. Men jag tror att det är kanske också för att det är ganska svårt att liksom lösa så här. Har någon ont, ja, då gör man smärtlindring.
Mm.
Så här, forcerade, nej, det har inte heller så mycket. Alltså, låt dem vara forcerade. De kan väl vara det. Det bryr inte jag mig så mycket om.
Nej. Jag har
och ledsna kan jag också tycka så här, ja, man får vara ledsen, man får gråta, man kan vara lite där. Jag tycker inte heller att det är så himla.
Men tycker inte du också att är ledsen att det är förvånansvärt få som faktiskt är ledsna?
Jo, det är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt att se en patient gråta faktiskt.
Ja,
det gör
alltså
man ju typ
det
aldrig.
Händer ju väldigt sällan.
Mm.
Och då tänker jag ändå så här, om jag bara går tillbaka till mig själv och mitt svaja psyke. Säger någon att jag är för fan en
liv. Du är ju inget mått man kan använda.
Nej, okej, men kan vi ta dig då? Nej, men du börjar också grina för allting.
Ja, stundtals. Nej, det är sant.
Nej, men varför gråter inte folk? Hade jag fått en hjärtinfarkt hade jag ju grinat. Kanske att de gråter när de kommer hem. Men alla kan ju inte grina när de kommer hem.
Men eller i smyg kanske. Det är ju ganska så tabubelagt på något sätt ändå att visa sig. Eller att gråta för att det är liksom att visa.
Jo, men jag tänker att man ofta ser på en person om de har gråtit. Eller i alla fall på mig. För då ser det ut som att någon har injicerat mina runt om mina ögon med koksalt. Typ.
Men det beror lite på hur man gråter. Om man så här
fulgråter
eller släpper några tårar. Liksom.
Ja. Ja, jag har väldigt svårt att bara släppa några tårar. Jag fulgråter oftast.
Ja, nej, men vadå? Vilken är din då?
Min är... Och det här fick jag uppleva här om dagen. Känslan när... när man inte förstår, alltså när patienten eller anhöriga inte förstår, alltså typ säga att ja men du har en patient och så är den i livets, eller så den är jättedålig liksom, jättesjuk. Och så vill anhöriga liksom, de förstår, det spelar ingen roll hur många gånger man säger till den patienten eller anhörig liksom att det här kommer inte gå bra.
Mm.
Och så förstår de liksom inte. Man bara ser att det går inte, de, det kommer inte ens in i deras hjärna, det jag säger.
Nej. Det är ju jobbigt.
Men det, men det är ju deras ångest, så det är väl lite samma sak, att de har så mycket ångest så att,
ja, så att det liksom, så att, går inte, man tar inte emot informationen. Men nej, det där tycker jag händer så sällan. Jag kan inte riktigt så här.
Jag hade varit med om det här om dagen och jag blev väldigt obekväm för att jag så här fick 1000 frågor om varför gör ni inte det här, varför gör ni inte, och det enda jag egentligen ville svara var för att det är ingen idé. Men det kan man ju inte säga så här på ett hårt sätt, utan man försöker ju då, i min värld som är liksom yrkesutövare, så tänker jag att om jag säger till någon att det är ingen idé att koppla ett dropp för att det kommer ändå inte göra någon nytta, då är det i min värld också lika med sagt att vi kommer inte ge några läkemedel förutom att lindra, alltså så här. Men du vet, man märker så väl när anhöriga känner ångest så där, då är det ju som att de så här försöker så här spä över den här ångesten i att så här rädda en person till minsta lilla pris, fast de inte förstår att det kanske inte är lönt.
Men det finns ju till exempel, ja, men det finns en dokumentär på SVT om så här, i USA till exempel, hur mycket behandlingar läkarna gör där. Och det har väl kanske att göra med liksom deras sjukvårdssystem. Nej, men att man till exempel,
onödiga behandlingar.
Exakt, att någon som är jättesjuk i leukemi, att man, som man aldrig hade behandlat i Sverige, som man bara hade så här, som läkarna hade bara, vet du vad, det här, det kommer bara skada, det kommer bli sämre. Så gör man ändå den behandlingen, fast man så här, nu vet jag inte hur man behandlar.
Men är det inte för att man typ då betalar själv, att det är privata grejer?
Jo, det har väl lite skillnad, men också att man har, jag tror att man i USA har en annan syn på, jag tror att man har en lite annan syn på kanske döden och vad vad medicinkonsten, eller vad säger man?
Läkekonsten.
Ja, men typ vad den ska göra och kan göra, hur länge man ska hålla på. Jag kan ändå tycka att man, nu har jag jobbat i USA, men
har du inte?
Nej, men och jag har väl ingen, jag känner ju inte ens någon amerikan, så jag vet inte ens vad jag snackar om. Jag har bara sett en kvarts tv-program. Men jag kan tänka mig att det är lite skillnad, att man i Sverige har lite mer
verklighets,
ja, men lite så här, ja, och att på något sätt så här, att det är lite mer naturligt, att man, ja men så här, nu vi kan inte göra något mer, och då kommer inte vi, men
jag har absolut ingen aning, men det som jag kan tänka, alltså det jag kan tänka är att det skulle kunna vara en kostnadsaspekt i det hela, så här, har du stålar,
absolut,
då kan du prösa. Och säkert att typ det är en annan också för läkarna, så är det säkert, nu säger inte jag att jag har någon slags evidens för det här, men det här är bara mina spekulationer, att så här, om du är läkare och du genomför den här behandlingen, så får du säkert också pengar, så att därför går det emot att du skulle rekommendera bort någonting.
Ja, för då den här, det jag den jag kollade på var, och att de är mycket så här, ja men du vet, om Gud, så Gud vill, så här, ja, vägrar så här, ja, men vi har gjort en röntgen på hans hjärna och så här, han ligger i koma och han är typ död liksom i hjärnan, vi tror att det här kommer gå åt helvete liksom, allt visar på det, och de bara, nej, han kommer vakna så här, för att Gud vill att han ska vakna. De bara, ja, fast nej, nu vaknade han ju för sig, så att,
ja, men så är det någon jävel som vaknar, som pajar för alla andra.
Ja,
fan, ja, nej, men okej, jag fattar, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om från början,
vad som var jobbigt att hantera.
Just det. Ja. Nej, men alltså, det är som du säger, det händer ju inte skit ofta. Men det hände mig här om dagen, och därför kom jag på att det är verkligen en av de känslorna som jag känner mig väldigt sällan osäker.
Men hur snabbt gick det här beslutet då liksom? För att ibland kan jag tycka att det behövs, att man ofta hade så på typ 73an, att det alltid tog några dagar när det var så
här... Nej, det här var liksom patienten kom från akuten och det var redan taget ett sånt beslut.
Det är liksom... Jo, men hur var patienten innan?
Ja, men inte...
Inte tipptopp?
Nej. Det var liksom inte så att du hade ramlat ihop. Nej. Och hamnat i koma, utan det var verkligen en multisjuk kvinna som blev hastigt försämrad.
Mm.
Så alltså... Och så här, det hörde jag också, för jag hade en patient för några dagar sedan som var typ 100 år.
Mm.
Och då så frågade jag bara så här, det här har vi pratat om 100 gånger, men jag frågade min läkare om vi inte skulle ta ett AHLR-beslut på den här personen, bara för att det känns så ovärdigt att återuppliva någon som är 100 år. Och då berättade en av läkarna för mig att det finns tydligen vetenskapligt bevisat att så här, över 90 så är det typ ingen idé.
Nej, exakt. Nej, det är typ inte någon över 90 som har överlevt ett hjärtstopp.
Nej, och då undrar jag...
Mm. Jag har läst det också någonstans och jag har letat efter den informationen igen. Så för att kunna säga det just vid allt de här diskussionerna som man fick ha med läkare som inte ville ta ett beslut liksom.
Nej, men alla var ju på min, och han var ju själv också på patienten. Men det är bara att man är, det är så tabu fortfarande att prata om så här, vill du, för folk tror ju på något sätt att det betyder att man ska ha ihjäl dem, att man kommer komma med en yxa och hugga huvudet av dem typ.
Ja.
Ja, men det är inte det handlar om.
Nej,
det här tas inga
yxor. Och så är det ju inte, och det är inte så att man bara heller tar hänsyn till biologisk ålder. Alltså det är inte så här, bara för att man är över 85 så ska man inte, så är det ju inte.
Nej.
Men nej, men som du säger, att det finns forskning på att det går liksom inte. Det finns ingen som överlever ett hjärtstopp när man är över 90, för att ens hjärta är redan keft liksom.
Mm. Det kaos, ja.
Ja, eller kanske inte hjärtat. Eller jo, hjärtat, men allt annat lite också. Allt i slutet liksom.
Ja. Oh, gud. Ja, okej. Okay. Men känner du dig nöjd med det?
Med att ni inte återupplivade?
Om känslorna.
Ja.
Känslorna som skulle vara ett litet instick innan vi kom till det centrala i dagens ämne. Mm, vilket är så här, också öppet för diskussion.
Mm.
Och då
så att vi diskuterar och sen
så kan ni komma med input
och så
tar vi ett nytt avsnitt där vi säger vad ni tyckte.
Ja.
Nej, men vi ska prata om så här, och det här, fan, det här är en grej. Ja. Vi ska prata om psykisk ohälsa bland unga och unga vuxna.
Mm.
Eller barn och unga vuxna. Och då när jag tänkte på det här ämnet, jag bara, fan, räknas jag som ung vuxen eller inte?
Oh no, I'm sorry.
Jag gör inte det, va?
Nej.
Nej, alltså vet du vad?
Det
vet du vad Lena sa till mig idag på jobbet?
Nej.
Då frågade hon så här, hur gammal är du? Du kan inte vara så gammal. Och jag bara, men jag fyller 29 om en månad.
Är du så gammal?
Ja, så då sa hon exakt typ så. Ja, då var du inte så ung.
Nej, exakt.
Schysst! Slapp. Nej,
men,
in
ju, men man tänker att du är yngre.
Jaha, men då har jag alltså tagit min psykiska ohälsa från barndomen genom tonåren.
Så nu är du bara unga vuxen.
Nu är jag bara en vuxen deppig själv. Fan också. Nu är det kört på riktigt. Nej, men anledningen var i alla fall att jag läste i val...
Man är ung vuxen till 24. Mellan 18 och 24.
Ja, men då var det ju nära.
Ursäkta, 5 år?
Ja, men jag är ju fortfarande 28. Men jag ska bara säga så här, anledningen till att jag tyckte att vi skulle prata om det var för att inför valrörelsen så hade jag måste bara kolla, vart fan var det?
Sveriges Television? Eller Svenska Dagbladet?
Nej, SVT, Sveriges Television, publicerat en artikel där de hade skrivit att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna. Och det visste vi väl kanske redan, det var väl kanske ingen newsflash. Men det som jag tyckte var lite så här, fy fan vad deppigt, var att det är dubbelt så många barn som lider av psykisk ohälsa idag som för 10 år sedan. Och att ökningen är också mycket stor bland unga vuxna. Och det, majoriteten av psykisk ohälsa är bland den här kategorin ångest och depressioner. Och då så står det att de senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna. Och då undrar jag så här, om det har varit så här...
Varför?
Ja, men precis, det undrar jag också. Men jag tänker mer så här, hur fan är det möjligt att någonting har varit en sån så här, du vet, genomlysande trend i de senaste 20 åren, men vi ändå inte har lyckats
göra någonting åt det?
Ja. Eller åtminstone men minska, jag menar så här, 20 år. Och så här, att kvinnor som är mellan 18 till 24 år är de mest drabbade.
Jag var tunn nu så här.
Ja. Nej, men alltså, förstår du hur sjukt, alltså hemskt det är att vi inte kan ta hand om den här patientkategorin. Och att så här, det finns, och som du och jag pratade om innan här, att sen när vi gick i plugget, jag kan fan inte minnas att så här, jag visste inte ens vad ångest var förrän jag själv fick ångest. Och så här, hade man någonsin, nu vet inte jag hur det ser ut i skolan idag, men hade man, man hade ju ingen utbildning om det.
Nej.
Det var inte så att man tog, pratade om det på NO:n.
Nej, jag tror typ inte ens att det fanns en skolsköterska. Eller ja, det kanske fanns i högstadiet. Finns det i gymnasiet också?
Jo, det fanns det. Man gick dit och fick en huvudvärkstablett någon gång ibland typ.
Mm. Nej, jag kan inte heller. Men sen var det ju som vi pratade om också, att så här, det kan ju också ha varit att de som mådde liksom psykiskt dåligt inte pratade om det. Eller liksom för att det var lite mer tabu.
Ja, men för
att jag kommer ihåg att det var en i min klass som hade social fobi.
Aha.
Och det var så här värsta grejen. Och då var det lite, men det var ganska så här,
typ torgskräck eller liksom bara.
Ja, men nej, det är inte, ja men lite det där att lite så här blev stressad av men liksom så här oplanerade situationer, typ så här, ja men nu tar vi 10 minuters rast, då får du sen gå ut från klassrummet. Alltså så här, såna saker blev lite jobbigt och lite svårt med nya människor och så här. Men det var liksom inget, det var inget som det, jag tror den här personen var ganska öppen med det. Det var liksom inte hemligt.
Nej.
Det var inte så här,
det är ändå, men det var ganska också att vara öppet med det.
Ja, och speciellt det var ju ett tag sedan jag gick i gymnasiet. Det var ju 2000. Jag började 2001. Nej, 2000 kanske.
Ja, millennium.
Så jävla länge sedan var det i alla fall.
Ja, men jag fattar, men ja,
men det var nog den enda. Sen var det bara de här stökpellarna som säkert hade några psykiska problem, men
ja, men lite så här bokstavskombinationer som varit uppfångade ganska fort, men alla de här
som gick i specialklass.
Ja, men
lilla gruppen.
Kom att vi hade en ung kille, han kastade stolar ute i studiehallarna.
Ja.
Så avreagerade han sig på.
Ja, men det var liksom ingenting, men jag tror också att man kanske inte pratade om det i samma liksom termer som man gör nu.
Nej.
Sen är ju vi så här 100 år äldre. Det är klart att vi pratar om det på ett annat sätt. Jag vet väl inte hur en 15-åring, eller vad är man när man går i gymnasiet? 17, 18.
Men alltså, jag kan bara inte minnas att man typ så här, för nu känns det ju som så här, ja, men jag har två liksom, nu är inte det någon nära, utan två vänners vänner som har döttrar som är typ 10 år som nu har fått anorexi.
Ja.
10 år, alltså jag tycker att det känns så jävla tidigt allting. Nu var inte jag skitgammal när jag fick det heller, men jag tycker att det känns som att så här, och kanske att så här, för vi pratade om, eller om man tänker på orsaker, så hade vi alltså om du motsäger dig, du, att det inte är vetenskapligt bevisat, men jag hade läst i alla fall att smartphone är en av de största anledningarna till att psykisk ohälsa har ökat.
Mm.
Men alltså jag tänker så här, vadå, vi hade väl jag tyckte att jag kunde dra,
jag hade ju Lunarstorm och Playahead.
Ja, men det hade jag sånt med, men då var det liksom inte så här, man la ju inte upp bilder på det sättet. Alltså nu är det, jag vet inte, undrar om man ska säga istället så här, det är inte smartphonen, det är selfien.
Ja, men typ det tror eller jag nog snarare med, inte själva, alltså för det där, det är ju helt jävla, vadå, själva iPhonen ska göra det. Bara för att du kan utföra dina bankärenden på telefonen så blir du deprimerad. Alltså så här, det har ju inte med det att göra. Det har ju kanske snarare
sociala medier.
Sociala medier kan jag tänka mig.
Ja.
Och just som, nej men typ med mobbing och med att det blir mycket, det är en helt, man liksom jämför sig med människor som, alltså så här, det fanns ju alltid någon skitsnygg tjej som man typ ville vara i skolan liksom.
Mm.
Men det brukade ändå vara så någorlunda realistiskt och uppnåbart. Det var ju ändå en så här vanlig person.
Ja, för nu ser man väl, alltså det är väl det här farliga som man har pratat om 1000 gånger, det här instakrispet.
Mm.
Att man tror, men och grejen är så här, min hjärna vet ju om att det inte, att de här personerna är förmodligen inte är lyckligare.
Mm.
Men vad jag är, men ändå känns det så. Ja, alltså det är helt sjukt. Jag är snart 29 år gammal, har levt med ångest hela mitt liv och jag tycker ändå att jag varje dag kollar på någon och önskar att kan inte jag bara få må så där istället.
Mm.
Alltså inte det deppigt.
Jo.
Och undrar om det är fler som känner så än
bara du.
Undrar om de krispiga människorna.
Ja, men det tror jag. Jättemycket. Och det är väl många, det blir väl mer och mer att man pratar om det. Vad heter hon? Forni eller vad hon heter? Någon sån här bloggtjej. Hon har skrivit en bok om ångest. Sen är det någon annan jävla bloggtjej som har skrivit en bok om ångest.
Ja.
Så här, som är typ jättestora bloggare och så här, lever det livet alla vill leva.
Ja.
Och de verkar inte vara gladare för det.
Nej, det är inte så att jag på något sätt tror det. Min hjärna är ju rationell på det sättet. Men det tar fortfarande inte bort känslan av
att... Nej, jag vet. Nej. Man vill ju vara de personerna som man följer på Insta. När man säger, oj vilka fina kläder, oj vilken fin handväska, oj vad fint de har hemma, oj vad städat det är, oj kolla vad de äter till frukost. Och så bara kollar man på sitt eget liv.
Och de äter så här yoghurt med crunchy granola och färska jordgubbar fast det inte är säsong. Så har de flugit in de här med en private jet.
Nej, men jag tror att det har lite mer. Men jag vet inte, jag har inga vetenskapliga bevis.
Det är nej, bara men det är väl klart att det har någon samband. Känsla. Men det kan jag också med anledning av Mia Skäringers nya... är det en miniserie eller vad ska man kalla det?
Ja, det kan man väl säga kanske.
Där de pratar om, på SVT Play, där de pratar om kroppshets. Och det... kan jag tycka är så här, jag fattar grejen med kroppshets. Det är ett väldigt svårt ord, kroppshets.
Ja.
Men jag tycker också att det är fel att dra all ätstörning till en omedelbar lika med tecken till att man skulle ha några konstiga kroppsideal.
Alltså det här är ju inte jag så jävla påläst av. Jag vet inte.
Nej, men jag riktigt säger det.
Ja.
Alltså att för i min värld så har inte läst, det var inte så att jag satt och googlade bilder på supermodeller och tyckte vilken jävla perfekt kropp de har. Alltså min ätstörning var ju en ren bestraffning mot mig själv liksom. Ja. Något så här jättekonstigt kontrollbehov som jag tog ut på att så här, jag svälter mig själv.
Men jag menar, det måste väl finnas, alltså här, till exempel man måste ju ha forskat på det i till exempel andra kulturer där det inte anses vara ideal att vara smal. Och det, de där har ju lite, de här kroppsidealen har ju ändå förändrats från när vi var yngre. Alltså så här, typ med Kardashian. Nu är ju kanske inte hon någon bra förebild för att det är väl ingenting som är äkta på henne liksom. Men ändå.
Men typ Beyoncé. Allas förebild.
Ja, och då ska man ändå ha lite röv och tuttar och man kan ha lite mage. Alltså
ja, det är ju
inte. Och så var det ju inte när vi var små.
Nej.
Eller vi var små, inte när jag var i alla fall.
Nej, men och jag kan inte för mitt liv minnas att det ens har varit det som har varit mitt problem. Nej. Och sen är det väl klart att alla har olika så här. Det är inte att det är fel att, men jag tycker också
nej, men jag menar typ
att det blir fel att dra alla över samma kam. Som att så här, jag skulle skylla på att jag läste veckotidningar och kollade på supermodeller och ville bli som nej, dem.
För men det var har inte... väl säkert någonting. Det är väl inte helt irrelevant att liksom idealet är ändå att vara smal. Det tror inte jag.
Nej, men idealet, det jag tror man kickar igång på är ju att man får uppmärksamhet. Det handlar inte om att du så här,
kanske.
Sen vet inte jag om man skulle kunna uppnå samma uppmärksamhet om man blev å andra sidan tjock.
Ja, fast då blir det ju kanske inte en positiv.
Nej,
det är inte så här, kika vad smal det har blivit.
Nej, precis.
Det är ingen som säger så här, wow, fan tjock det har blivit.
Nej, men det är faktiskt sant. Och så här, den grejen är ju så jäkla svår också att så här, för att man skulle ju faktiskt aldrig någonsin säga till någon Så här, alltså kanske till, du kanske skulle säga det till mig. Bara hör du flesta, nu får du fan chilla på en Manila.
Hör du din gamla anorektiker.
Ja.
Sluta äta så jävla mycket.
Du kan trycka två Marabou om dagen, inte fyra. Eller?
Nej, men det skulle jag aldrig säga. Och speciellt inte till dig.
Eller liksom.
Nej, okej. Okay. Nej, men eller vadå? Alltså så här, det är ju inte så att om vi säger så att du skulle äta jättemycket fett varje dag, så så att du blev jättetjock.
Ja.
Alltså det är ju inte så här att jag skulle tro att du inte hade sett det själv. Alltså förstår du? Du jag skulle ju vara den första som
om,
du märker ju på grammet liksom.
Jag vet.
Jag skulle ju säkert inte märka något förrän du hade gått upp 10 kilo.
Nej, men vet du, det här är så jävla sjukt också. För att så här, och när jag pratar om så här själv, när mycket av min ångest är ju ofta en känsla i min kropp. Mm. Att så här, det behöver inte så här, jag känner att jag har gått upp lite i vikt.
Det behöver inte vara att vågen visar det.
Nej, eller nu vet inte.
Eller jag, visar jag vågen inte, alltid. Nej, du har ingen våg.
Jag väger inte mig. Jag har Nej. Inte gjort det på 100 år. Men det behöver inte vara att jag kanske ser i spegeln att jag ser större ut. Utan det är en känsla som är så jävla vidrig.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Eller, nej. Jag har inte, alltså, nej.
Nej.
Jag har ju aldrig gått upp ett kilo.
Nej, men jag kan ha svårt att säga, du vet, det är inte så att jag gör något åt det. Det är inte så att jag bara, nej, men nu ska jag inte äta lunch idag för att då kanske jag känner mig bättre. Men det är ibland vissa dagar jag tror att det bara avspeglar min ångest och den sätter sig typ i min kropp. Att så här, jag kan ju få så här, du vet, svårt att andas och typ så här hjärtklappning och bli helt varm i ansiktet och yr.
För att?
Men jag har ångest och jag då vet. Tänker jag att det kanske, ja, för att, jag vet inte. Det är väl något.
Blir du inte yr för att du tycker att du känner att du har gått upp ett häck då?
Nej, men det hänger ju ihop, all ångest, alltså.
Jo, det är klart.
Ja, nej, absolut inte, den utlöser ju inte ångesten, jag tror snarare att det är ett symptom.
Men nu tror jag mer att liksom också, det var ju en period, liksom typ i alla fall på 90-talet, där det var väldigt mycket så här, eller operation, eller så här, plastikkirurgi var liksom väldigt mycket diskussion. Och det var så här Pamela Anderson och han hade silikontuttar och läppar och bla bla. Och sen var det ju ändå ganska länge där det var ganska så här, man pratade inte så mycket om.
Nej, men det ska vara neutralt. Det var typ,
ja. Det är... Och nu är det precis tvärtom igen.
Är det?
Ja, men det är det.
Vad
väl.
Man ska ha sillipattar?
Nej, men kan, inte sillisar, men man ska liksom. Nej, det har väl kanske, den trenden är väl inte riktigt. Men man ska ändå, man ska ha typ implantat i sin röv. Man ska ha jättestora läppar. Man ska vara helt slät i facet så att man inte kan göra några miner. Man ska liksom inte ha någon enda. De här ska, nej, man liksom precis. Inte ha. Alltså, och det är ju också så här helt ouppnåeligt, eller så här, ouppnåeliga, det är det ju inte. Man kan ju uppnå det ganska enkelt och relativt sett billigt liksom.
Ja.
Men det är också så här sjukt hur man förväntas vara, se ut. Och att jag som är så här, har inte ens fyllt 35, bara, ja, men jag kanske borde börja botoxa den här rynkan nu. För att nu, så här, nu är jag ändå 35.
Ju tidigare, alltså, det är man börjar.
Helt jävla sinnessjukt att man egentligen ska tänka på sånt. Och sen är inte jag. Jag är ju ganska öppen för sånt där. Jag är ju bara lite feg.
Ja, men jag tänker också så här, att om det är den här bilden man så här, alltså vi kommer ju aldrig komma, jag tror faktiskt inte att man kommer komma ifrån den här liksom, hur man visar upp sig på sociala medier och huruvida det påverkar unga eller ej. Men det jag tycker man kan satsa på istället är att förstärka upp deras självförtroende.
Ja.
Alltså att de ska fatta så här, alltså jag tänker bara så själv, jag vill inte att mina barn ska växa upp i en värld där typ man potentiellt blir ett, så här, victim för nätmobbning. Alltså förstår du hur lätt det är att mobba någon på nätet? Jag vet
men
inte
det
om det är
också så här. Jag vet inte, det är väl jättelätt att mobba någon i skolan också. Det där vet jag inte om det blir så stor. Eller ja, för vissa säkert. Det har väl varit så här, vissa uppmärksammade.
Men kanske för att så här, på
ja,
det
och så
sättet
sitter man
att,
bakom att, en dator. Man behöver inte skrika de här orden till en person man ser.
Nej, och kanske också att det här med att vara hemma var den enda fristaden för de som var mobbade.
Ja, det är sant.
I skolan, nu, men nu kan man även ta hem sociala medier.
Ja. Men sen nu, vi kollade ju lite på Folkhälsomyndigheten där, så här, där man ändå har gjort någon studie, fan vet jag. Man har väl kollat på forskning så här, var det är som ökar ungas psykiska ohälsa. Och då är det ju då är det ju kanske framförallt det de har kommit fram till är att det är brister liksom i skolans funktion och att liksom ökade någon slags medvetenhet om ökade krav på arbetsmarknaden. Alltså någon typ av så här skolstress, att man måste ha jättebra betyg för att kunna plugga vidare, för att annars kommer man inte få något bra jobb.
Men för vad sjukt, för ni, i SVT:s den här granskningen så skrev de också så här att depressioner och olika typer av ångestsyndrom är huvudorsaken till den stora ökningen av psykisk ohälsa. Och det här är diagnoser som kan vara kopplade till stress. Att man har höga krav på sig. Är det tuffare i skolan eller att ta sig in på arbetsmarknaden, kanske man utvecklar nedstämdhet och känner oro inför framtiden.
Ja, men precis. Och att det mycket handlar...
Alltså då behöver vi mindfulness, att man redan, och också så här, det kanske också så här, utan att med något facit i hand ha bevis på det, men bara den där faktum att man typ börjar med betyg så pass tidigt, att man redan
det ju
där
ju inte,
nej, men
för
att man redan
psykiska...
där börjar känna att man behöver börja prestera.
Ja. Nej, men det tror jag alltså betyg, när får man betyg från nu?
Det är typ...
Ja, jag tycker att det är helt sjukt. Jag tror inte att det gör att barn mår bättre eller presterar bättre i skolan. Jag tror att det är fucking bullshit.
Det.
Nu har inte jag sett någonting.
Men vad fick vi betyg ifrån? Vi fick betyg från
högstan.
Ja, man började ju göra prov i sjuan, men de räknades ju inte som
betyg. Nej, och
betyg.
Sen fick man betyg i åttan. Och jag menar, se hur bra det har gått för oss. Du har ju lite psykisk ohälsa, jag har lite psykisk ohälsa. Men vi har ju ändå kommit in på arbetsmarknaden.
Oh,
ja, och vi fick betyg från notan. Jag tycker att vi behöver inte ha någon mer vad heter det? Källa än oss själva.
Liksom. Jag behöver ingen mer källa. Du behövde ju läsa på lite. Jag bara, men...
Nej, men jag var bara intresserad. Jag tänkte att vi skulle
prata från mitt hjärta här.
Ja, men att... Och det som var att man har liksom undersökt från början av 90-talet att... Man har liksom sett att dels att så här, psykosomatiska symptom hos liksom unga vuxna eller ungdomar eller vad fan är det man har tittat på är vanligare hos de som upplever sig stressade av skolan. Vilket liksom ändå kan ju tyckas att ja, då är skolan en ganska, då är det ändå en viktig faktor liksom.
Mm.
Och att...
Nej, men vadå?
Stress, nej, men så här, ökad stress och stress i skolan och psykisk ohälsa har liksom eller så här, unga som upplever sig stressade av skolan då, för vad ska de typ, det är ju mest det man är stressad av, det är ändå deras jobb.
Mm.
Och psykisk ohälsa har lite så här gått hand i hand. När stressen har ökat så ökar också den psykiska ohälsan. Och då kan man ju tycka att så här, ja, men då kanske det finns någon korrelation mellan de två.
Men så är ju
helt orimligt.
Jag är ju exakt så. Typ veckor när jag vet att jag har så här planerat grejer varje dag.
Mm.
Om jag är i en lite skörare period i min psykiska ohälsa, då känns det helt orimligt att jag ska kunna uppnå att göra alla de här grejerna alla dagar. Men idag, alltså så här, det är nästan som att man blir lite manodepressiv, du vet. Mår man lite bättre, då känns det som att man kan
göra vad som helst.
Fast jag absolut inte liksom har några maniska drag.
Mm.
Jag har bara depressiva drag.
Mm. Ja, jag skulle fan också
och du bara,
mer maniska.
Skulle vi ha såna perioder då man låser in sig och håller på med ett hemligt projekt och inte
får något gjort någon jävla gång. Men nej, men det var väl det. Och sen var det, vad var det mer de hade skrivit, att så här, man hade inte, det är liksom ingen skillnad egentligen på föräldrar hur de har uppfostrat, liksom att det är annan uppfostran. Det har ingenting med ökad. Det var snarare bättre för att så här, föräldraskapet har blivit mindre auktoritärt. Liksom. Och att vara en auktoritär förälder är tydligen inget bra om man vill ha ett psykiskt friskt barn.
Nej,
inte helt orimligt i och för sig.
Det.
Men och lite ökade skillnader, att det är ökade skillnader i liksom, socioekonomiska villkor. Men det var också lite så oklart om det verkligen hade gjort någon skillnad.
Ja.
Så här, att det relativt sett, egentligen har folk fått bättre för att man tjänar mer pengar enligt, men det beror på lite vilket mått man använder.
Mm.
Och sen om man använder något mått där man liksom ser hur man är i relation till andra, liksom lite mer klyftor och inte så här, alla som tjänar över 20 000 har en mamma som tjänar över 20 000, de är rika typ.
Ja.
Och då hade det ju ökat sedan 90-talet, men det var fortfarande fler barn som upplevde sig ha det liksom, det var färre barn som upplevde sig ekonomiskt utsatta.
Ja, men
så
det är ju,
så här, det är väl bra. Så att det var lite så här, det var inte så mycket man kunde dra några slutsatser om. Och samma sak med typ tv-spel och dataspel och sånt där.
Men alltså,
att man kunde inte liksom säga att så här, det hade bra grejer och det var dåliga grejer.
Nej. Det var ingen men orsak.
Nej, som jag fattade var det typ skolan.
Ja. Ja, men alltså så här, oavsett vad som är roten till det onda, det är ju bra att veta vad som är roten, för då kan man ju...
Ja, för annars kan man inte lösa det. Och det är väl därför ingen har gjort någonting åt det heller, för att man vet inte, det är ju ganska komplext.
Ja, men fattar du vilken stor jävla grej det
är? Medier, vad ska man göra? Ska man förbjuda sociala medier? Aha, skolan, men då sitter det någon jävla nisse som tycker att man ska börja ha betyg från årskurs 1.
Ja.
Som bestämmer det, för att det är så viktigt att hålla koll på barn i skolan så att de inte går ut utan betyg. Man bara,
Nej, det är ju bara... Ja, men jag fattar, så här, fattar vilken stor apparat det är att dra igång... en omstrukturering av liksom skolan. Jag fattar att så här, det är inte något man gör på en dag, men det är ju ändå så här, det här kommer ju liksom inte lösa sig självt.
Nej. Men man skulle ju åtminstone kunna typ öka tillgängligheten på typ psykologer till exempel.
Absolut, det tycker jag absolut.
Det är ju en ganska enkel lösning ändå. Ja. På ett ganska...
Men då tar man ju ändå hand om ett befintligt problem.
Ja, absolut.
Då motar vi ju inte...
Fan i grind. Ja, nej, Olle i grind.
Ja. Olle jäven.
Nej, och det vore väl bättre. Men det är ju alltid lättare att lösa ett problem. Eller nej, det är ju inte det. Egentligen.
Fast så här, om, jag kan ju ärligt talat tycka så här. Om... Så här, Sverige eller världen ska vara så jävla kass att vi inte kan liksom komma på en lösning hur vi ska lösa det här, då får man ju åtminstone bistå med verktyg när man väl mår så där dåligt.
Alltså ja, men exakt.
Att få lätt hjälp, för att fattar du att vara förälder och typ känna att så här, du vet inte vad du ska göra med ditt barn för det mår jättedåligt, eller så här, du mår jättedåligt, alltså vad som helst, och sen får du ingen jävla hjälp.
Ja, men och så här, barn från, man går väl typ till BUP när man är under 18.
Ja, och de
men
så här,
en 18-åring är ju inte gammal direkt.
Nej.
De bor ju oftast fortfarande hemma. Man går fortfarande i gymnasiet. Man är inte stor då liksom. Även om man själv tyckte att man var svingammal. Och så får man ingen... Och då får man gå via vårdcentralen. När de bara... Ja, men du vet, det är 4 veckors väntetid här på en psykolog. När man kan ha jättesvåra problem och liksom orsaka jättemycket lidande. Där någon ska lida i 4 månader för att det inte finns en fucking psykolog. Det är ju helt sjukt.
Nej, det är faktiskt helt stört. Och så här, då måste man ju liksom... Jag vet inte, man behöver ju ett nätverk. Någon som kan hålla en uppe.
Och det är ju inte heller alla som har det, tänker jag.
Nej.
Men,
det där glappet mellan... 18 och så här, när man bara kastas ut i vuxenvärlden. Det är ju inte kul när det gäller sån här, du vet, vårdcentrals, alltså såna där grejer liksom.
Nej, det är inte kul att vara vuxen, men det verkar ju inte vara något kul att vara barn heller.
Nej,
eller barn, men det verkar kul fram till, hur länge är det kul?
Fram tills att man börjar ha relevanta tankar, när det inte bara är Barbie som är rolig.
Ja. Ja.
Blame it all on Barbie.
Jag lekte jättemycket med Barbie när jag var liten.
Jag med. Och sen fick jag en ryggsäck. Nej, gud vad hemskt. Nej, men ja, jag vet inte. Det finns så jävla mycket man kan säga om så här, hur jag tycker att det är helt jävla orimligt också, så att man kanske inte vill typ att ens barn ska växa upp i den här jävla världen, om det ska vara så här. Samtidigt som jag tänker att så här, vi kommer väl ta oss igenom det här också.
Antagligen.
Ja, men jag har en första hjälpen. Och det är när vi nu har pratat, när vi pratat om depp och prylar. Att man ska läsa på lite om vitaminer och mineraler och vilken vad heter det, roll de kan ha i humöret.
Vad fan, har du gått in på några familjeliv nu?
Nej, jag har inte varit inne på familjeliv.
Jag har börjat äta omega 3 och min depression blev
Nej, men jag ska läsa en. Alltså just bara så här att man kan typ i såna här sammanhang tänka på att jag har fan varit vegetarian i sen jag var typ 12.
Och det var då det började. Jag borde äta mer kött. Det är det.
Nej, men och jag har aldrig ätit en vitamin. Tänk om det skulle kunna vara så sjukt. Nu tror inte jag att det är roten till allt ont, men säkert att jag känner mig lite extra trött. Och jag är ju alltid trött.
Men du har ju varit och tagit massa blodprov. Jag är ju också alltid trött.
Nu sågade vi det här. Det här låter ju helt efterblivet. Du sågade ju min idé.
Jaha, nej men okej, förlåt. Jag tar tillbaka sågningen.
Okej.
Nej. Med dina vitaminer.
Nej, skit i vitaminerna. Ja, Karin hatade mina vitaminer. Ni får ingen veckans första hjälp av mig. Ni får en av Karin. Varsågod.
Ät kött.
Nej.
Nej, nej, men det är väl relevant. Men säg vilka vitaminer du hade ätit då.
Ja, men jag har ju börjat precis med en vegovitamin och sen magnesium.
Mm. Hur gick det för dig med magnesium, tyckte du? Fungerade det bra?
Nej, men vi måste inte prata om min mage här. Magnesium ska också vara bra mot förstoppning, har jag hört.
Ja. Det här... Är det då? Eller man kanske inte kan utvärdera efter att ha tagit.
Alltså jag har bara tagit två tabletter och jag hade väldigt ont i magen igår. Men det är oklart. Och så står det så här. Nu har jag, det här är en otroligt opålitlig källa. Så står det så här. 7 tecken på att du inte får i dig tillräckligt med magnesium. Har du intensiva chokladbegär, vakna mitt i natten av muskelkramp eller lider av sömnproblem, då är risken stor att du har magnesiumbrist.
Risken.
Sug efter choklad. Ångest. Fan, jag har ju allt det här. Oregelbundna hjärtslag. Förstoppning. Det är ju...
Ja. Det är ju fan en vanlig...
Alltså jag skulle kunna bli sån här... Okej, nu tar jag tillbaka att det här var veckans första hjälpen. Nu spårar det här ur. Men, för jag skulle kunna bli en riktig sån här tv-shopstorsk, vet du?
Ja.
Där de bara... Ta den här drycken. Du kommer må utmärkt resten av ditt liv.
Faktiskt. Jag är eller? Lite mer...
realistisk.
Jag vill ha bevis innan jag.
Ja, men vad fan, de har ju bevis när de har så här, ta vad heter det, Proactive.
Vi har testat på
Justin Bieber.
Jag har så här 6 av 10 kvinnor upplevde en förbättring. Man bara, hur kan ni bara testa på 10 stycken? Det brukar ju vara så.
Ja, skitsamma. Ah, ja, men nu förstörde du allt det. Men jag ska utvärdera effekten av mina vego-prylar och mitt magnesium.
Det kan bli ett veckans tips.
Ja, bra. Okej, okay, och veckans ord, det hinner vi inte med idag.
Nej, det gör vi inte. Nej. Som vanligt. Vi snackar för mycket skit.
Ja, bra. Men tack för idag och googla kexchoklad.
Mm. Puss.
Håll uppe humöret och glöm inte att Instakrispen är not for real.
Och glöm inte att ta era vitaminer.
Ja. Tips från coachen.
Ja.
Hej!
Puss!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.